Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vad är det för tröja? Vad är det för något?
Jag tror det är Versace.
Versace.
Ja.
Versace.
Eller hur fan man uttalar det.
Versace.
Versace.
Jag har den när jag plogar snö i traktorn. Den passar bra till det.
Men har du fått den här på Lina?
Ja.
Och du har den i traktorn?
Ja. Vet, man hoppar ut och så står de bil i vägen och så ska man be dem flytta på den. Du vet, som en jävla väggubbe från kommunen. Orangea saftblandare och grejer och... Och så kommer man ut i Versace-hoodie, vet du, liksom, och hörlurar på huvudet. Det ska vara med stil.
It's like Chang, he's like the perfect Frankenstein's monster. It's like in a tractor, in a Versace-hoodie. He's like, your mom is a Jew, ja. Your father is a gypsy. Ja.
Du ser ut som karaktären i såna här heist-filmer som sitter i skåpbilen och håller på med datorerna och koordinerar.
Jaha, vad är heist?
Har du inte sett Heist? Nej. Eller en heistfilm? Ocean's Eleven?
Nej.
Heat?
Nej.
Har du sett Heat?
Nej, jag tror inte det.
Har du inte sett Jönssonligan?
Ja, de har jag sett. Ja.
Vad är det för hopp? Nu pratar du hans
språk. Det är en svensk heistmovie, okay. Men det är comedy.
All right.
Det är en svensk Ocean's Eleven, fast utan the Elevens and the Oceans.
Och de försöker inte vara coola.
Okej.
Okay. Det är intressant att köra snöplog. Man märker vilka karaktärer det finns i bostadsområden.
Ja, berätta. Vilka karaktärer
alltså, finns det? Dels när du kommer ut, de ringer alltid ut vet, i slutet av ett snöfall.
Ja.
Får du kört upp, liksom, i 6 timmar, eller 8 timmar, eller 10 timmar. Så det kan vara vissa, de får ju pass som är 15-20 timmar innan du är klar. Om det snöar mycket. Ja, men kör du mitt i snöfallet och då städat av 4 kvarter, vilket tar tid, för du ska in på varenda jävla cykelbana och alla vägar, allting du vet, och det är brevlådor, det är soptunnor, det är alltid skit i vägen, så du kör ju en vikplog, så du får hela tiden styra den, du vet, så du inte kör sönder liksom en massa saker. Ja, så är man i bostadsområdet och sådär, och så, i alla fall du tar det i mitten. Eller i närmare slutet av snöfallen så vill du börja ploga. För kör du i mitten, när allt det du har plogat upp, det får du ju göra om igen. För då har det kommit ännu mer snö. Så då väntar du liksom till det lugnat ner sig. Och så behöver du bara köra en gång helst. Sen blir det ändå, man får oftast köra en gång till. För det ska sandas och det ska fixas och bla bla bla. Då ser man de här människorna liksom. Står de och skottar där, du vet, vid uppfarten. För de ska komma ut med bilen. Då glider man upp, då vill man ju vara lite schysst. Då tar jag, fäller ut vikplogen och så tar jag lite av deras uppfart. För det går ju, det som tar dem liksom 20 minuter att göra, gör jag på 10 sekunder med den. Och då blir de skitglada. Ända till man kommer på fel gubbe. För då pekar han, den snöhöger, kan du flytta den en halv meter dit? För den är för nära min häck. Och jag bara, men håll käften liksom. Fan, jag sparade dig massa jobb precis. Du vet.
Otacksamma.
Ja, det blir sådär, du vet. Gringubbar, kvitta vad du gör så är det ändå fel, du vet. Och det var inte bra, och det var det och allting.
Men varför gör du det? What are you getting out of it?
Nej, men alltså, det, om du sitter där i maskinen och du ser någon stackars
nej,
jävla...
Alltså, varför hela sitter grejen. Du i maskinen överhuvudtaget?
Varför plogar du? Ja. Han får ju betalt.
Det är sant.
Vad får man per timme för att köra en sån här? Är det 700?
Nej, 1100.
1100 per timme innan
skatt. Men då är det... Nej, det är på faktura. Då, är det, då ska du betala diesel, traktor, redskapet och din lön och allting. Så det blir ju inte... Du kanske jobbar med en timlön på... Säg, på faktura 350 timmen, kanske 400 max.
På faktura?
Ja. Så, att det, blir
så
inte
det är 200 i fickan efter skatt?
Ja, knappt 180 kanske eller något. Uh-huh. Jag vet inte. Jag har inte kollat det. Nej, men det...
Han älskar det. Titta på honom. Han är som ett barn.
Alltså, man hoppar in och hjälper hobby. Till.
Han hade fan betalat kommunen 1100 för att göra det.
Jag visste inte att jag var på snöjour. Det var Tobbe som sa det till mig. När jag redan var på snöjour, tydligen. Han har bara skrivit upp mig för att då har någon som kan bemanna den andra traktorn. Och så har det bara blivit så. Så bara, ja, vi hoppar väl in då. Det, vi har liksom delad ekonomi vid det här laget.
Är du gift? Men du är inte gift med Paulina, men är du gift med Tobbe?
Ja, man kan undra. Han brukar ju säga så här att om vi delar på oss så är det han som får behålla huset.
Men vänta, delad, du och Tobbe har delad ekonomi?
Mer eller mindre har det blivit så. Vi har inte koll längre. Ja, men vi har inte koll på... Jag hoppar in och, du vet, jag köpte en lastbil och så tömmer jag massa containrar. För han har ju containrar ute hos folk som har hästar. Så slänger de all dynga i det ju. Så kommer man med 10 ton hästskit och ska släppa av en sån här... Rölunda heter det. De gör om det till så här matjord och grejer som de säljer.
Har du sett Brokeback Mountain?
Nej, men jag vet vad det är för film. Så you don't go there.
How would we react if it turns out that actually Chang was gay in the closet?
Alltså, om det kom fram, då är du untouchable i Sverige. Ingen kan komma åt dig.
Jag är inte garderobsbög.
Men om Tobbe var... Har du tänkt någonsin på Tobbe som kvinna?
Nej, det är väldigt svårt att föreställa sig honom som det. Mm. Det, ja.
Men om han vore det, hade du...
När jag går in i affären en gång så bad han mig... Nej, hans tjej Kiki skulle ha cigg och cola. Så då går jag fram i kassa, för alla känner ju alla där ju. Min pojkväns flickvän skulle ha cigg och cola. Jaha, Kiki säger. Alltså, flocken vet han vad det är. Så vi driver ju lite, skojar lite sådär ibland, ja, men ja. Ja, men det man bor på landet liksom.
Drivs du där ute nu?
Ja, det är mitt naturliga habitat.
Ja.
Lastbil, grävmaskiner, köra traktor, grejer. Och sen sitter man vid datorn och nätatar lite. Sen ut och gör något annat.
Mm.
Och...
Snöre i Afghanistan.
Ja, men det gör det. Jag kommer faktiskt ihåg snö i Afghanistan.
Det är ju massa berg.
Hur tar man bort snön där?
Man ringer Chang. Och Tobbe.
För det finns inga snöbilar där.
Det tror jag, nej, det gör det nog inte.
Men uppe i bergen, hur fan gör de? Det kan ju komma mycket snö.
Ja, jag tror inte de, okej, jag vågar inte säga det, men jag har svårt att se framför mig att det finns snöbilar där.
Men vi hade, nej, men vi hade saltåsnö i Iran.
Saltåsnor?
Det har vi nog säkert.
Ja, då kommer på morgonen, fem på morgonen typ, så kommer det en gubbe med en åsna med fett mycket packning. Och massa påsar.
Fem på färsk. Morgonen i hela Iran?
Ungefär, va? Okay. Det är ganska synkat. Och så skriker han, Namakie, det är saltisen här, det är saltisen. Och så kan man gå ut och köpa salt.
Jaha, så använder man det och till marken?
Ah,
och...
Nej, det är om du behöver salt i köket. Det är så du köper salt.
Jaha, men jag trodde vi pratade om snö. Man brukar ju ta snö.
Nej, i Iran finns det snöplogar.
Jaha!
How did you make that jump?
Alltså, vi trodde du menade att det var snöåsnor.
Snöåsnor.
Vänta, varför skulle en åsna komma med salt?
Det var ju du som sa det.
Jaha, nej, men jag tänkte på vilka olika fordon och service det finns i olika länder.
Ja, men när det slöar så sprider det ju ett salt på vägen.
Jo, jag vet. Men den här åsnan köper du salt av. I köket. Sen kommer... det finns någon... Melonbilen kommer också.
Melon, ja, men vi har ju hemglassbilar.
Exakt, fast där är det melon. Det är med. Fan, det var en grej som hände igår. Glassbilen kom utanför oss. Eller jag höll på att skrapa bilen och så hörde jag två snubbar prata värsta orten svenskan. Fast du vet den här charmiga varianten, inte gangstervarianten, utan den här charmiga, men mycket så här bror hela tiden, massa slang, men det var charmigt, det var inte
typ som Dogge.
Ja, exakt så, men mycket grövre, alltså ännu mer hardcore. Sen när jag kollade bak när jag hade skrapat klart min bild, då såg jag att det var glassbilsförare.
I don't know why.
Från melonåsna till glassbilen.
Ja, men jag tyckte det var charmigt. Men jag kan tänka mig att om en person som aldrig bott nära invandrare och kanske kommer till Stockholm och så kommer glassbilen och så pratar de så, skulle den bli skiträdd.
I have to say, like ice cream trucks, I've been totally ruined by Hollywood. They always like...
De är alltid pedofiler.
Pedophile. Pedo vibes. Like... Every time I hear it or look at it, I'm like, that's a pedophile over there.
När vi spelade fotboll i Älta när jag växte upp. Kommer du ihåg att, du har spelat fotboll? Charles?
Ja, när jag var liten.
Ja, har ni gjort det?
Jag var målvakt.
Var du?
Ja.
Gjorde ni så här att när matchen var slut så skulle man samlas, alla står på led och så tackar man domaren?
Nej, det minns jag inte, men ja.
Men det gjorde vi på basket.
Och då man tacka det andra laget.
Ja, exakt. Jo, man står på varsitt led mitt emot varandra och så går man någon sorts formation och tackar alla.
Exakt. Domaren. Ja. Så då man sa, vi skulle vilja tacka domaren och andra lag, så klappade alla. Typ, som så här broderlig grej. Men det hände att alla lag, det här, vet, man var 11, 12, 13 år. Man hade en hejaramsa eller någonting. Så där, vi skulle vilja tacka domaren med, och andra laget med hejaramsa, och så hade man en jävla hejaramsa.
Va?
Man, alltså att man sjöng någonting eller man hade någon sån här typ...
Man hade en chant. Vårt lag var Järva. Då var det så här, BK, Järva. Och sen tackar man. Något sånt.
Vet ni vad våran var? Glassbilen.
What?
Ja. Man sa så här, vi skulle vilja tacka domaren och andra laget med en melodi. Så alla bara, tänk att stå där när man hade förlorat matchen. Vi gjorde det. Alla stod med huvudet ner och bara nej.
Självskadebeteende.
Ja, det var ju det. Men glassbilen, kommer den på vintern också?
Ja, men det var ju nu. Det var ju igår förrgår.
Men vem går ut och köper glass?
Vet inte, på vintern, jag vet inte.
Men på riktigt, är det folk som går ut och köper glass?
Jag har sett folk som går och köper.
This one thing is very suspicious.
Folk äter glass.
Fast amerikansk glassbil är mer pedo än svensk. För att amerikanska glassbilen, då står det väl någon gubbe där och gör glass färskt åt barnen, är det inte?
Mm, och inte oftast privata bilar också?
Ja, det också. Det här är centralstyrt.
Kom in här, ska du få slicka på struten.
Nej, men
hallå.
Tjena.
Ja, du är jävligt sen.
Jag har varit i Östergötland.
Vad har du gjort? Har du varit i Linköping?
Kimstad.
Ja, där har jag varit. Det är ju nära Linköping ju.
Kimstad.
Ja, det ligger mitt emellan Linköping och Norrköping ungefär.
Vad gjorde du där?
Jag är nu mer konsultläkare åt några som heter The House.
Det låter som LinkedIn-människor.
Nej, ska jag inte säga. Det är sån här behandlingshem för folk med beroendeproblem.
Som vad är de beroende av?
Allt möjligt. Alkohol, kokain.
Då har du en bra kundbas där. Jag känner så kan ordna det bästa om det gräs.
Ja, du menar.
Du tänker så.
Får jag fråga dig? När du håller på med beroendebehandling, är det någon sorts behandling som är din favoritbehandling, alltså favoritberoende som du gillar att jobba med lite mer?
Alltså egentligen så är det väl så att min uppgift är, de har ju det här 12-stegsprogrammet.
Har de det?
Och 12-stegsprogrammet har ju väldigt bra vetenskapligt stöd. Och jag har ju ingenting med 12-stegsprogrammet att göra, utan jag är ju deras konsult. Och om man då säger vilket favorit...
Jo, men är det sex, är det spel, är det...
Ja, men där är det ju huvudsakligen substanser som de jobbar med.
Är det många?
Som du har erfarenhet och jobbat med, är det någon beroende och missbruk som är lite mer speciell än de andra att jobba med? Eller alla i grunden likadana?
Det jag kan tycka är väldigt intressant är kokain.
Okej.
Okay. Kan man bli beroende av det?
Ja, men det är faktiskt en rätt relevant fråga. För
jag har testat som fan och det hände ingenting. Jag tycker den är helt värdelös.
Det är väldigt vanligt att det är så. Men jag har noterat då genom att jobba till beroendevård länge nu är ju att det finns två typer av personer som fastnar huvudsakligen. Alltså de flesta som håller på med kokain Då är det ju så att det är de här partyknarkarna på Stureplan som hanterar kokain rätt så bra. Det låter ju så, men alltså de är sådär att de går ut på krogen och så dricker de 2-3 öl och så sänker man impulskontrollen och då kör man lite kokain. Men de brukar ju hantera det tämligen väl. Om det blir liksom för mycket så är ju faktiskt den sedvanliga behandlingen mot kokainberoende, om vi nu säger så, det är ju antabus, det vill säga sån här aversionsbehandling mot alkohol.
Funkar det mot kokain?
Ja, för många är det ju så att de återfaller inte i kokain
om de inte har
druckit två öl.
Ja.
Och eftersom ölen inte är sådär jätteviktig, antabus är generellt sett ett rätt... Alltså det vetenskapliga stödet för antabus är inte särskilt bra. Men det funkar ju liksom om man inte...
Du blir väl röd i huvudet som en kräfta och får hjärtklappning?
Jo, det är ju jättebra om du tar det. Men det som händer i allmänhet är att folk slutar ju ta det eftersom de vill gå och dricka. Men däremot i den gruppen så kan det ju vara så att de är oftast inte jätteintresserade av alkohol. Så de tar ju antabus då bara för att inte ta de där två ölen som gör att de sen... kör kokain.
Ja.
Men sen finns det ju två grupper som är så här, solklara, skulle jag säga, undantag från det. Och egentligen de enda, det är klart det finns undantag från det, men generellt sett de enda man ser som fastnar i, om man säger, torrkokain. Det vill säga de som kör kokain även utan att ha druckit alkohol. Och det är ju antingen så har de i grunden en social fobi. Eller någon sån tillstånd, generellt ångestsyndrom eller någonting sånt där, som gör att första gången de tar kokain så kan de gå och prata med folk som de har velat göra alltid tidigare men inte vågat.
Ja.
Och då är det otroligt lätt att fastna.
Men är det inte jävligt tragiskt att det sånt på nog ska åka dit och bli åka dit för knarkinnehav och grejer och sättas på torken? Det är ju en hjälp för dem ju.
Alltså problemet med kokain är ju att det inte är jättebra hjälp. Eftersom kokain har ju så extremt kort halveringstid. Så det som händer när du tar kokain är att du får en mycket snabb effekt och så tänker du, oh fan, jag är kingen här.
Ja, och sen efter 20 sen minuter så
går det rätt kort tid och sen så då får de ju värsta dopaminkicken av kokain sådär 10 gånger högre.
Men är amfetamin bättre då? För det håller sig lite längre.
Amfetamin är ju på det sättet lite mindre destruktivt så länge du inte tar det intravenöst eftersom det håller sig lite längre. Så det som är problem med beroendepotential är ju preparat som har väldigt, väldigt snabbt anslag. Dels får du då en superkick och sen så när den går ur kroppen så faller ju dopaminnivåerna till motsatsen. Så har värsta spiken och sen får du jättedal och då... Det man då tänker efter att ha tagit det där är, ja men fan, det där var ju inte bra, nu mår jag inte alls bra. Då tar jag lite kokain till, och så tar man lite kokain till, och så tar man lite kokain till. Och sen till slut så
måste man fylla på hela tiden. Borde inte cigg vara mer beroendeframkallande på något sätt då, än snus? För att du får kick skitfort.
Nej.
Eller du kanske får av snus också.
Ja, du får en ganska rejäl nikotinpåslag på snus också.
Ja, det får man.
Men det är klart, du har helt rätt. Alltså, administrationssättet för alla droger är naturligtvis jätterelevant. Det är ju samma sak som om man tar de här ADHD-medicinerna som ju då Elvanse till exempel. Det är ju egentligen ren amfetamin. Men det man har gjort med den molekylen är att man har satt på en aminosyra, liksom tillfogat en aminosyra som då måste, innan den är borta från molekylen så är ju molekylen inaktiv. Så att innan du får, det som händer är att du tar den här lisdexamfetamin och sen så kommer den ner till levern där det är ett enzym som spjälkar bort lysin.
Det är som en amfetamin i en piñata. Så varje gång den kommer till levern så slår levern piñatan med en baseball. Och då kommer det lite amfetamin. Mm.
Ja, men det som är intressant är att det som styr relevans och hur det kommer ut i blodet är ju egentligen då avhängigt enzymet bara. Enzymet spjälkar kontinuerligt. Och då får du
levern orkar slå sönder en piñata bara ett visst antal gånger.
Ja, eller egentligen, jag vet inte om piñata är den bästa liknelsen, för det är liksom kontinuerligt att det kommer de här Molekylen kommer och sen så har du ett enzym som hela tiden står och spjälkar av kontinuerligt det här. Så det kommer ut ett jämnt flöde hela tiden. Och det som händer då, det är som jag hade en patient med en helt annan typ av problematik som fick för sig att ta 3 eller 4 gram Elvanse på en gång. För han tänkte att det skulle ju vara fest, det blev ju jättespike på den. Det enda som hände det var ju att han då var vaken i 3-4 dygn eller om det var 5 dygn. Men han fick ju ingen kick, utan när han var vaken 3-4 dygn då kom han ju in och var knallpsykotisk istället för att han inte hade sovit.
It's like the short acting ones that get more atentin.
Atentin är ju mer problematiskt än Elvanse, just eftersom du rent principiellt kan ju då, om du tar 10 atentin på en gång, då kommer du få den där snabba spiken. Right. Men tar du 10 Elvanse på en gång så kommer du ändå vara avhängigt enzymet.
Mm. Så då är man vaken.
Så blir vaken väldigt länge, men du kommer inte få den där kicken på det sättet. Då är det ju rätt många som har försökt liksom, vi ska trixa med den här, det är en kapsel. Så tänkte jag, jag tar bort kapseln eller sådär. Och jag snortar det eller sådär. Så det är ingen roll, för depåfunktionen sitter i molekylen.
Är det någonting ni säger till innan? Alltså till dem att, hörni, ingen snortande över det här.
Ibland är det ju så här, just Elvanse kan man ju faktiskt säga det, eftersom det kan ju vara onödigt att göra, kan jag säga. Men annars är det ju så här att om man börjar säga att man inte ska snorta grejer, vad händer då?
Då gör de det.
Exakt, ja, det så det är ganska dumt att säga egentligen.
Ska vi tillbringa skål bara? Skål till kokain.
Ja,
finns det helt kom.
Det är alltid kul med lite knarkkunskap. Ja, men vad sa du? Vi går tillbaka till beroende.
Ja, du sa att det var din favoritmissbruk. Varför det?
Nej, men
jag missade det. Vad var din favorit?
Alltså kokain är favoritbehandling.
Favoritbehandling så tillvida att jag har ju som psykiater då, om vi säger att 12-stegsprogrammet som har väldigt starkt vetenskapligt stöd, vilket är en annan fråga man kan fundera på, varför det har så starkt vetenskapligt stöd, för det har det faktiskt. Jag tror att Socialstyrelsen, den här rekommendationen, de är ju från 1 till 10, där 1 är högst, och 12-stegsbehandlingen är ju liksom 1. För att den har väldigt starkt vetenskapsstöd, vilket man då kan fundera på. Men varför är kokain då för mig som psykiater ett lite sådär favoritberoende, om man nu får uttrycka sig så? Det är därför att jag har rätt mycket, och alltså det är ett beroende där jag kan göra rätt stor skillnad som psykiater. Om vi säger den ena gruppen då som kör torrkokain, det var ju gruppen med... Ja. Social fobi till exempel. Där kan man ju som psykiater faktiskt hjälpa väldigt många människor så att de inte behöver då ta antabus och låta bli att dricka, utan kanske kan behandla social fobi på olika sätt. Och den andra gruppen är ännu mer intressant, för det skulle jag säga, den andra gruppen som fastnar i kokain 95% är ju de här två grupperna eller något sånt. Jag har ingen statistiska data, men rent kliniskt, det är ju en obehandlad ADHD.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
För det som händer om du har en obehandlad ADHD och utsätts för kokain, det är att plötsligt så tar ju den här jävla kakafonin och bristen på filterfunktion i hjärnan, det stoppar ju. Precis det som händer om man, för att kokain är ju, det räknas inte som centralstimulantia, men i allt väsentligt är det ju centralstimulantia, precis som amfetamin och alla de här metylfenidat och så här. Och det som händer när du tar kokain, om du har en obehandlad ADHD, är ju för väldigt många människor, fan, jag fick ett lugn som jag inte haft förut. Och de riskerar ju fastna väldigt lätt i kokain då. Och det är ju därför jag tycker det är liksom favorit. För när jag träffar dem som psykiater, så har jag ju möjlighet att...
Ger dem amfetamin istället?
Ja, framförallt så har jag möjlighet att utreda dem och se, är det ADHD? Och sen får man ju säga, ja, det är ju bättre då att ge dem Elvanse och ge dem kokain, av det skälet vi pratar om. Att Elvanse kommer ju då bara portioneras ut dygnets vakna timmar, och så får du ingen... Alltså det man ser med Elvanse till exempel, till skillnad från kokain, är ju så att om du börjar att ta, du snortar en lina kokain, så är du rätt snabbt upp i 3 gram om dagen. Men det händer ju inte, det är inte billigt. Det som med Elvanse händer ju inte det, om du ordinerar, du börjar ordinera 30 milligram från början, så kanske du landar max, skulle jag säga. Nu är maxdos fast, den är ju 70 milligram på Elvanse, den är ju rätt... Jag skulle säga att den är en rätt konstig maxdos, för den är ju satt, Elvanse är ju då satt som behandling för barn, och maxdos för barn är 70 milligram. Men det är klart, har du en 100 kilos kille så är det inte allt. Nu är det ju inte så enkelt med de här preparaten att det bara handlar om vikt. Så det finns ju människor som väger 100 kilo och har jättegod effekt på 30 milligram Elvanse. Men det finns ju också de som kanske behöver komma upp mot 100.
Men man kan inte få eufori på det. På Elvans. Du får inte den här euforiska...
Nej.
Wow, oh my god, det här är det skönaste jag känt.
No, for me it was the opposite. I actually got, when I tried it, I got like zombified. So usually I have like, default mode network is pretty active. Like all the time I'm like, you know, switching between thoughts, and it's like a cacophony in my head. And I'm switching all the time between things that I should do or thinking about, like random thoughts that come into my mind and so on. When I tried Elvanse, it had like, it really is like really put the brakes on my mind hard, but not necessarily in a good way.
Men då ska du testa Lyrica, för då blir du en krukväxt.
Nej, du ska inte testa Lyrica.
Vad är Lyrica för något?
Lyrica, pregabalin.
Epilepsimedicin.
Från början är det en epilepsimedicin som då missbrukas av många, för den då har en ångestdämpande effekt.
Är det sån här barbiturat-skit eller?
Nej.
Men du blir en jävla krukväxt av den.
Varför ska man vilja äta det då?
Därför att det är absolut...
Psykonaut?
Varför man ska äta det?
Epilepsiläkemedel?
Nej, men det är ju narkotikaklassat idag, Lyrica. För det blir det har den här effekten att du börjar öka dosen, precis som med benzodiazepiner och alkohol och så här. Sen är det ju inte GABA ergica, alltså sådana här som påverkar GABA, utan jag vet inte exakta verkningsmekanismen på
Modafinil,
det. Modafinil är ju ett centralstimulans, alltså som är mot narkolepsi, som har likartade effekter som Elvanse och sånt här.
Men du sa en sak innan, att man kan hjälpa de som snortar kokain och sådär. Men det var något de som tar det intravenöst.
Det är ju ingen som tar kokain. Eller det har väl stött på några som tar kokain intravenöst. Jo, men där är det ju intressant. För om man då tar den här Elvanse-diskussionen.
Ja.
Så är det ju så. Jag har ju genom åren träffat på ganska många människor som har hållit på med amfetamin peroralt. Alltså de...
Sväljer
eller så kapslar tabletter.
Snöboll kallar de det. Rulla in det i toapapper och sväljer. Eller bomb kan de bara kalla.
Min erfarenhet kliniskt är att det är relativt enkelt att få dem att sluta om de bara har liksom lite incitament att sluta. Att
men de som skjuter det i armarna?
Men de som är absolut svårast liksom på motsvarande sätt som intravenös heroin, det är ju intravenösa amfetaminister. De lägger ju aldrig av. Så det är ju någonting, när du gör det här intravenöst så får du samma effekt som kokain, när du snortar kokain, va? Fast det som är grejen är att om du tar dopaminfrisättningen på amfetamin jämfört med kokain, så är den mycket högre, så det är ännu värre om du får det här jättesnabba.
Är det bättre att smälla amfetamin? Ja.
Ja, om du tar det intravenöst.
Dessutom amfetamin billigare, så ska man börja knarka, så är det mycket bättre.
Så är det. Men just amfetamin är sån enorm skillnad på om du har en patient som har tagit det peroralt, alltså genom munnen, eller om du har någon som tagit det intravenöst. Det är liksom jättestor skillnad på hur lätt det är att komma åt det.
Vad är det för skillnad på de här ADHD-medicinen? Concerta, Elvanza och Ritalin och de här. Och hur vet man vad som passar vilken patient?
Det är ju så att det finns egentligen bara, principiellt sett finns det bara två, nu kanske någon smäller mig på fingrarna, men principiellt finns det bara två ADHD-mediciner. Det ena är metylfenidat och det andra är dexamfetamin. Och metylfenidat då, det är Concerta, det är Ritalin, det är Equasim, det är Medikinet.
Det är brand names för.
Ja, det är brand
och
names.
Och olika hastighet de kommer det, ut
det som
i
skiljer Concerta och Ritalin till exempel är, och de andra för den delen, det är hur, för att hela idén bygger ju på det här. Du ska inte ha någon snabbverkande. Det finns ju till exempel tablettritalin. Det är ju jättesnabbverkande. Då får du ut det direkt. Det är som attentin är för dexamfetamin. Eller tablettmedikinet. Det är så här. Men hela poängen är ju med den här medicinen är att du ska ha en depåberedning som portioneras ut över dygnets vakna timmar. De flesta depåmediciner är ju 24 timmars mediciner. Alltså tar du blodtrycksmedicin och så, alltså, eller vad det nu kan vara, så ska du liksom bara behöva ta det här en gång om dagen, på morgonen till exempel. Men de här är lite speciella depåer eftersom du vill helst inte att de funkar på natten, därför att då kan man få svårt att sova.
Alltså du bunkrar upp i levern?
En depåberedning är ju någonting som då ska portioneras ut liksom, ja, det är som att du har en depå, en vanlig depå, lager som portioneras ut över tid, va?
Men medan Ritalin, allting kommer på en gång.
Tablettritalin. Ja. Sen finns det ju kapslar Ritalin, och där är ju så att om du tar en kapsel Ritalin, då har du två depåer kan man säga i den här. Så traditionellt sett Ritalin portioneras ut, om vi säger att metylfenidat har en halveringstid på ungefär 4 timmar. Eller, ja, effekten skulle jag säga egentligen snarare än halveringstiden. Jag kan inte exakt halveringstiden, men det håller i sig sådär. Effekten är en 4-5 timmar eller sånt. Och då när du tar en kapsel så ska det portioneras ut. Först när du tar den så ska det portioneras ut direkt, relativt snabbt. Och sen så kommer det en kapsel till som ska portioneras ut på eftermiddagen. Så att du liksom har det här över tid. Concerta är ursprung, det är lite intressant, för Concerta finns ju nu, det är inte längre patent på det. Så då finns det liksom generiska tabletter Concerta.
Det är därför den är så jävla billig.
Den är jättebillig, men det som är intressant är att ursprungsConcerta och den generiska då som heter metylfenidat någonting, de är inte jämförbara, därför att Concerta har 3 såna här depåer. Så den portioneras ut. Men apoteket accepterar att de här generiska ersättningspreparaten bara har 2. Så varan ibland gör man så att om man säger att man får lite taskig effekt och man skriver ut Concerta och de har bytt ut det till generika, så skriver man får ej bytas ut. Mm-hmm. För min erfarenhet faktiskt efter att ha jobbat med det här rätt många år är att det är allt mer sällan som folk är nöjda med Concerta, och jag tror delvis att det har dels att göra med att Elvanza är så jävla bra. Men, och dels har det att göra med att man byter ut ursprungsConcerta mot den här generiska produkten, tror jag.
Why did Elvanza have this effect on me while Attentin had a different effect, like it kind of worked? Elvanza did not really work.
Är attentin metylfenidat?
Nej, attentin är dexamfetamin. Så okay. Det är egentligen samma sak som Elvanza. Jag tror att det beror på din spjälkningsförmåga i enzymet. Det innebär att om du tar, nu vet jag inte heller, sen är det ju också så att om du tar 10 milligram attentin, vilket är en ganska vanlig dos, det motsvarar 40 milligram Elvanza. Det vet inte de flesta, utan de tänker att 10 milligram attentin är samma som 10 milligram Elvanza. Men om du då sätter i dig, kanske till och med fick en 20 milligram attentin, vilket det finns ju som tablett, då kommer du få 80 milligram Elvanza, pang, boom, rakt av.
Det var 5? som jag tog.
Ja, det är 20 milligram.
Ja.
Men, hur...
men du får den snabbt. Så om du då tar 20 milligram Elvanse till exempel, då får du 20 milligram över hela vakna dygnet.
Right.
Men hur gör du när du ska skriva recept till en patient? Hur vet du vilken av de här som kommer funka på patienten?
Det är väldigt lätt nu för tiden eftersom man måste följa Socialstyrelsens riktlinjer. Och de säger att man ska skriva ut förstahandsmedel först. Vilket gör att då skriver jag ut... Ja, men i och för sig, om man då tar till exempel metylfenidatberedningarna som Ritalin och Concerta.
Det är de billiga.
Ja, det är de billiga. Eller, och så finns det ju Equasym och Medikinet. Men för enkelhetens skull, det innehåller också metylfenidat. Men om vi då säger skillnaden på Concerta och Ritalin. Om vi då säger, vad ska jag välja? Ska jag skriva ut Concerta eller ska jag skriva ut Ritalin? Då är det så att... Om du tar motsvarande mängd, säg att du tar 40 milligram Ritalin, det motsvarar ungefär 36 milligram Concerta. Och då är det så att om du tar Concerta, då kommer den minst, en tredjedel kommer komma ut på förmiddagen och sen kommer två tredjedelar på eftermiddagen. Medan Ritalin kommer hälften ut på förmiddagen och hälften på eftermiddagen, för enkelhetens skull kan man säga. Och då kan man kan ju till exempel tänka en människa som har extremt svårt att komma upp på morgonen kanske ska ha Ritalin snarare än Concerta, men någon som blir helt uttröttad på eftermiddagen kanske hellre ska ha Concerta.
Vilka är det som får de här medicinen? Är det de som är hyperaktiva eller är det de som är hyperenergilösa?
Båda.
Båda?
Båda. Det är ju så, de här effekten, och det är väl lite dockar jag an till Omars kommentar kring Elvanse. Vad är det de här gör? Jo, de skärper fokus. Huvudsakligen, alltså att du kan fokusera. Och det är klart att om du är van, din hjärna, den är helt filterlös, den tar in allting och så...
Pratar vi om mig nu?
Pratar om er alla, allihopa, ja. Utom möjligen Mustafa, tror jag.
Jaha.
Det den gör är att den tar bort alla de här onödiga impulserna eller intrycken som gör att du inte kan fokusera.
Är inte det väldigt tråkigt?
Vissa tycker att det är lite tråkigt.
Har ni testat någon gång och kört ett riktigt tjack-race?
Nej. Om han hade gjort det, Chang, tror du han hade sagt det nu?
Hur definierar du ett tjack-race?
Alltså när du drar amfetamin, alltså du kör en hel kväll och drar en 4-5 linor bra amfetamin, inget ful nu utan fin kvalitet.
Ingen sån här kletchack som är det som finns på marknaden som de har tillverkat
provat kletchack en gång. Den ska inte underskattas. Det är fan smäll i den med, ska jag säga.
Jag tror det var någon som gjorde någon studie som visade att det vanligaste förekommande substansen i illegal amfetamin är koffein.
Nej, men detta var, alltså det var ju någon som hade kokt amfetamin hemma. Och det blir sån här klet, jag antar att det är det du menar. Den är inte torr, utan den är liksom som en massa som, jag vet inte hur jag ska beskriva den. Den funkade.
Ja, men
i alla fall, om man har kört ett riktigt tjack-race,
ja.
Och sen till slut, någon gång tidigt på morgonen, så lyckas man ju ish sova. Men då har ju hela dopaminförrådet tömts ut i hjärnan. Då sitter man där som en jävla krukväxt. Du känner ingenting. Allt är bara tomt och innehållslöst. Hela livet är bara ett svart hål.
Men då har man ångest. Då känner man något, eller?
Ja, jag har fått ångest av det. Men det är för att jag är ju rätt CP-skadad.
Men
jag kan förstå att människor känner...
Men hur känner du att det var ett svart hål om du inte fick ångest?
Ja, men det var liksom, du vet...
Tom.
Ja, men tomhet, precis. Allting är bara ett tomt innehållslöst.
Men du var glad ändå?
Nej, jag satt och tänkte...
Inte alls. Det är det som...
Nej, du känner... Du blir inte glad.
Jag har tagit E en gång i mitt liv. Det var utomlands för 16 år sedan på ett rave.
Ja.
De 5 dygnen efter det är det värsta jag har varit med om i hela mitt jävla liv. Jag har aldrig mått så piss.
Fast det beror ju bara på att du fixerade dig vid en tjej som du sen insåg att hon är helt ointresserad av dig. Eller hur?
Okay, kan det ha varit det? Det inspelet var med under det. Okej? Okay? Och det var ändå inte ens någon som var bra för mig.
Nej, exakt, exakt.
Det förstod jag sen.
Exakt.
Det förstod
det är
jag
nackdelen med E.
Dygn
det är
fem att du vaknade kan,
du,
jag bara...
Du bondar till personer som du inte egentligen hade tänkt like, bonda med.
Men, är det amfetaminet eller är det MDMA som gör det, att man börjar bonda med folk?
Amfetaminet ger dig ångest efteråt.
Ja, men egentligen så är det ju så. Sen vet ju inte du egentligen vad det var du fick. För, när du tar ecstasy för 16 år sedan, om man tittar på vad de egentligen innehöll, då tror jag att det var såna MDMA 36% eller någonting.
Det var faktiskt
sånt där.
Det var längre sen, ja, ja. Och men, det var på rave. Så
längre? Hur gammal var du? Var du fem?
Jag har fan på med trance sen jag var 17.
Det är faktiskt en av de grejerna som jag har tänkt, men jag var ju i kontakt med Socialstyrelsen och IVO om det, för jag tycker ju att det är ett väldigt stort problem att folk som håller på, alldeles oavsett om det här är intravenösa heroinister eller om det är partyknarkare, att det kan man ju diskutera legalisering slash kriminalisering av droger, men det är ett jättestort problem att droger som då är illegala, du har ingen som helst aning om vad de här innehåller. Right. Yeah. Och jag hade som en idé, jag har fortfarande den idén, men jag blev lite knäckt efter kontakt med Socialstyrelsen. För jag hade ju tänkt erbjuda en tjänst inom ramen för min privata verksamhet att faktiskt analysera vad narkotika innehåller.
Ja, då vet man om man har blivit blåst.
Det är ju för mig harm reduction på riktigt. Om vi right. säger att harm reduction, det här med sprututbytet var ju superviktigt. Men det är ju andra sidan får ju mindre och mindre relevans ju mer man har sprututbyte och det förekommer HIV är liksom okej, det är en kronisk obehaglig sjukdom, men du dör inte längre på det sätt man gjorde på 80-talet. Och hepatit C är då ändå fullt ganska enkelt behandlingsbart. Men det är klart att det är harm reduction. Men det som skulle vara en rejäl harm reduction på ett sätt som är helt livräddande, det skulle ju vara att man faktiskt som, om du håller på med heroin, du kan gå till något ställe, som man gör i Holland till exempel, att du kan gå och kolla här, vad innehåller det här som jag nu har köpt? Så får du ta en liten portion av det där och så analyserar man det med en, du och jag pratar om det, Ashkan, med en masspektrometer, så säger du, ja, men det här innehåller så här mycket heroin och så innehåller det, ja, det innehåller visst en del fentanyl.
Det är faktiskt
det här
skitlätt
också.
Att göra sådana analyser. Är det ju, jätteenkelt, och det går jävligt fort.
Det går jättefort och du skulle kunna göra det här. Problemet var att när jag hörde av med Socialstyrelsen så svarade de ungefär, fråga är det okej? Okay? Kan jag hamna i trubbel om jag gör det här? För jag tycker inte att jag borde hamna i trubbel eftersom det är ju ungefär vad man gör på Mariaberoende. Ja, ja. Alltså att om du lämnar in din narkotika på Mariaberoende, du får inte tillbaka din narkotika. Men det enda du skulle behöva göra är att lämna, okej, jag köpte 1 gram heroin. Jag ger en pyttesmula, det behövs ingenting för den där masspektrometern, det är pyttelit som behövs. Lämna det och det är ju dessutom kasserat sen. Så att jag behöver inte, men det som då är, det jag inte vill bli utsatt för är att så, du håller på med illegala droger. Men det är ju egentligen trams, därför att det enda jag gör är att ta en pytteliten del av det här och så analyserar det och så slänger jag det. Men då svarade Socialstyrelsen att nej, det där kan inte vi hjälpa dig med, för att det är en fråga om, som polisen måste... Polisen, det är illegalt att hålla på med. Och så blev jag lite sur, jag kommer inte ihåg, jag har den här mejlkonversationen, så svarade jag, men vem ska jag fråga då? För jag vill ställa frågan, du får väl fråga polisen, men ungefär som om dem, alltså... Ja, men jag har inte kommit längre med det, men jag tror att det är liksom harm reduction på riktigt. Tänk dig då, med anledning av vad du tog på det där ravet, på den tiden, jag kommer inte ihåg siffrorna, men jag tror att de har gjort undersökningar som visar att MDMA då innehöll ju bara i, alltså det var oerhört vanligt på den tiden att det inte alls innehöll MDMA eller innehöll MDA eller någon annan substans.
Det här är ungefär 2005.
Men skulle jag säga att det var otroligt. Då var det mer tur än skicklighet om det verkligen innehöll MDMA.
Men
det har ändrat sig, så att idag så innehåller ju nästan alltid MDMA enligt de senare undersökningarna, i alla fall från Holland.
Men utifrån,
och så,
det, jag berätta,
80-90%.
Men utifrån det jag berättade och bondingen som du av någon sjuk anledning gissade dig rätt till, det kan ju inte varit något annat än riktigt.
Att det innehöll någon form av MDMA, det är jag helt övertygad om. Eller sen säger de ju att de här likartade substanserna, nu kommer jag inte ihåg alla bokstavskombinationer, men jag vet att MDA som MDMA bryts ner till också har sån här en patogen effekt.
Okej, okay, men kolla, då är det en grej jag inte fattar. För att, okej, jag hade druckit innan, för det var efter en spelning. Så jag var redan berusad och så fick jag den där tabletten. Och så det var en fantastisk kväll efter det. Allt var bara amazing. Och universum är den finaste, gulligaste nallebjörnen. Allting är awesome. Men sen hände dagen efter. Depression i 5 dagar. Men bondingen var ju helt fel. Alltså det fanns ingenting i universum som hade fått mig att bonda med den personen om jag var nykter. Det var totalt helt...
Det är ju en klassisk...
But remember the dose.
Ja, men det där är ju en klassisk...
But the ecstasy pills actually have like shitloads of MDMA.
Jo, men kolla,
det är MDMA.
Det är rent.
Like the pill has like very, very much, it's a lot.
Det var precis det jag skulle säga, Omar. Ja. Att om du går tillbaka till 2005, en ecstasy-tablett 2005 innehöll kanske max 30% MDMA. Nu jag bara höftar, va?
Nu är det
medan
inte så.
Idag
500%.
Nej, dels är ju ecstasy-tabletter idag mycket starkare oftast.
Ja.
Men sen innehåller det ju också oftast när man har kontrollerat dem åtminstone 80-90% MDMA, som det inte gjorde 2005.
Men kolla, det är det här jag inte fattar då. För att jag vet att det görs väldigt mycket forskning på välrenommerade labb där man använder MDMA för parterapi. Där människor som har växt ifrån varandra men egentligen kanske älskar varandra, vill jobba på sin relation, och så hjälper MDMA dig att se bortom dina egna anala tankesätt och tankegångar du har, och så kan du möta och se personen från ett annat perspektiv och kanske förstå den, empatisera med den. Det är därför det heter empatogen.
Do you know the doses of this?
Det vet jag inte, men
cirka 150 milligram skulle jag tro, plus en extra dos. Om du tar PTSD-behandling är ju 150 milligram plus 75.
Ja, men om den har kapaciteten att få mig att vilja att bonda med en person som är i efterhand, så är att det här var ju helt sjukt. Det finns ingenting här att bonda.
Fast det är
riskerar
intressant.
Inte det att få folk som inte borde vara ihop att bonda med varandra på parterapin, och så är de ihop i 10 år till fastän de inte borde vara det?
Alla behandlingar, oavsett om det är psykoterapi eller farmaka eller illegala droger i det här fallet, men som farmaka då, riskerar ju att ha biverkningar.
Det var i Holland, jag vet inte om det var illegalt där.
Naja, whatever, droger. Kalla det vad du vill. Ja. Men alla behandlingar, det här är ju någonting som jag har pratat ganska mycket om, till exempel med psykoterapi, som folk tänker att psykoterapi, det är jättebra, och det är det ju för de allra, allra flesta, men även psykoterapi, i synnerhet om vi säger lite mer djuplodande psykoterapi, har ju potentiella biverkningar. Det tänker man inte på. Man tänker bara att biverkningar är någonting som är kopplat till mediciner. Men alltså alla behandlingar har biverkningar.
Vad är biverkningarna där?
Ja, men om du tar en gammeldags... det enklaste exempel på biverkningar är ju gammeldags psykoanalys. Där den ena biverkningen är ju att du blir ruinerad. Det vill säga du blir beroende av terapeuten, och du ska träffa terapeuten 5 gånger i veckan. Det är det enklaste sättet att säga. Och eftersom terapeuten då blir helt nödvändig för dig för att må bra, så kommer du aldrig kunna liksom get off the pill eller get off the therapy. Men sen också om vi tittar med människor med till exempel psykossjukdomar och sånt här. Om de går i psykoanalys och börjar överanalysera sina drömmar eller sina undermedvetna processer, du kan ju tänka dig själv att du tappar verklighetsuppfattningen ännu mer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och det gäller egentligen, gäller ju allt. Att om vi tar MDMA, som är ändå jävligt intressant, där det finns otroligt mycket studier nu på, inte så mycket på familjeterapi, det gjorde man mest innan det blir legalt. Då gjorde man mycket just på familjeterapi. Nu har man ju den här MAPS, är ju de som är drivande i det här, Rick, vad heter han, Doblin.
Mm.
Och det kommer ju med 95% eller 99% säkerhet blir ett FDA i USA kommer ju godkänna MDMA som läkemedel senast juni 2024. För de har ju fått ett sånt här, vad fan heter det, letter of approval.
För vad kommer det godkännas då? Är det PTSD?
PTSD.
Okay.
And then the psilocybin for depression.
Men det dröjer några år till skulle jag tro. Eller i alla fall är det vad de säger, att det kanske är 2026 eller 2025, 2026. Men MDMA är ju i princip, de har gjort en jättestor fas 3-studie på MDMA, på PTSD, med resultat som är, ja, det är väl de bästa resultat jag någonsin hört talas om i min bransch i alla fall. Det jämför, ECT mot depression har ju extremt bra resultat också.
ECT är sådana här elektrochock?
Elbehandling, elchocker. Mot djup depression, alltså det är ju förbehållet om du är depression från psykiater är ju inte samma som att man är deppig, utan om man har jobbat i psykiatrin och ser någon som är deprimerad, det är ju något helt annat. Min pappa som var psykiater, han kallade det, nej men du är inte deprimerad, det är hämningssyndrom, för tyckte han att man skulle kalla det. Man är hämmad, man är långsam motorik, långsam i tanken. Allting är för långsammat hemmat liksom. Om du träffar en sån patient så kan du ju säga hej, jag heter David Ebrard, så tar du sådär 15 sekunder och säger hej, jag heter Sven.
Oh, shit.
Liksom.
Jävlar. Mm.
Och helt, du vet, utslätad ansiktsmimik, rör ingenting, liksom är helt apatiska, va? Där är ju elbehandling, det har ju extremt god effekt. Det är ju livräddande i sådana tillstånd.
Hur länge håller det i sig då?
Tyvärr är det ju så med elbehandling att det tenderar att inte hålla i sig. Ibland håller det i sig länge, men man måste ge antidepressiv medicin efteråt för att det ska hålla i sig. Men MDMA på PTS, det har ju i den här MAPS första fas 3-studien så hade de ju, och då tog de ju riktig PTSD. Det är liksom inte såna här som har snubblat på trottoarkanten och möjligen att det kom en cykel och körde på dem. Liksom.
Det är sådana som umgås med mig en dag eller två.
Ja, men det var inte den kategorin. Utan de tog ju sådana här Irak-veteraner och sånt där. Sådana som inte svarat på någonting annat. Alltså det är ju egentligen kriteriet för att överhuvudtaget komma in i studien är ju att det här är typ terapirefraktärt. Och efter, då har de ju ett upplägg där de har sedvanlig psykoterapi en gång i veckan i 3 veckor. Sen får du psykoterapi en hel dag med först 150 milligram MDMA. Och sen efter några timmar när det klingar av så får du 75 milligram till. Och så håller du på med din psykoterapi under den dagen. Sen får du 3 veckor en gång i veckan till. Sen gör du om det där med 150 milligram och 75 milligram. Sen får du 3 veckor till. Efter det så kunde man avskriva diagnosen. Alltså det var inte bara att de var responders, du kunde avskriva diagnosen på 67% av alla.
Och
sen 85% responders.
But this also, the MDMA seems to, like how it has usually been taken in like ecstasy, is the worst conditions you should take MDMA at. Because you should take it in a cool environment where you're not getting overheated. It's like basically not in raves.
Men detta är också, detta har ju stor betydelse för, ja, men detta har ju stor betydelse för både det här Tuesday Blues som du beskriver, fast en extra elakartad variant av Tuesday Blues. Men det är ju så, man är inte så himla säker på vad är det för någon. För länge sa man ju att MDMA var neurotoxiskt. Det intressanta, men det har ju Rick Doblin berättat i
Huberman Lab. Experiment.
Nej, de hade ju tagit metamfetamin.
Exactly.
De hade blandat ihop MDMA och metamfetamin på labbråttor.
Mm.
men det var ena grejen. Men sen har de ju... det som också är relevant är precis som Omar är inne på, att om du tar MDMA som då dels höjer din kroppstemperatur lite grann och dessutom torkar ut dig, så är det klart att om du inte dricker tillräckligt mycket så kommer du ha negativa effekter som också kan vara neurotoxiska av hypertermi, alltså att du är för varm.
Mm. Aha, så men det är inte själva substansen som...
Behöver inte vara. Nej, det tycks ju mer studier man gör visa att det är inte särskilt neurotoxiskt. Sen kan man inte säga att det inte är neurotoxiskt överhuvudtaget, för det är väldigt svårt att dra den slutsatsen. Men de gjorde ju, det var också som i Huberman Lab, jag har inte läst den studien själv, men när han intervjuade Rick Doblin, det finns ju en jävligt intressant studie där de tog mormoner. Mm-hmm. För mormoner är lite speciellt, för att det svåra med människor som har tagit olika illegala substanser är att de har oftast tagit allt möjligt. Så om man tittar på deras effekterna av, om man tittar på liksom hur, ja, har du någon effekt i psykologiska tester som gör att du skulle liksom kunna ha en, ja, hint om att här, det funkar inte riktigt lika bra som hos andra till exempel, då vet du egentligen inte vilken substans det skulle vara. Precis som du sa, du hade druckit en massa alkohol och så tog du MDMA, och så kanske det är någon som har tagit lite kokain och som tagit lite ditten och som tagit datten, så du vet liksom inte. Mormoner är jävligt intressant, jag fick lära mig det i den här podden. Då är det ju så att mormoner, det är ju alla typer av droger förbjudna, som var förbjudna när, vad hette han, Joseph Smith verkade på 1800-talet. Vilket innebär att mormoner får inte dricka kaffe, de får inte ta kokain, de får inte ta amfetamin, opiater, alkohol, ingenting. MDMA som extraherades någon gång i början på 20-talet och som blev stort som drog någon gång på när han Shulgin återupptäckte det på 60-talet. Det är liksom inte klassificerat enligt mormonerna. Det är inte förbjudet för mormoner att ta MDMA.
First the perfect control group.
Så de är ju perfekta, för det är alltså en grupp som har bara tagit MDMA. För allt annat är förbjudet. Det är bara det är det enda de får ta.
Mm.
Och det man gjort där, det var ju att man kollade deras psykologiska tester för att se, finns det någonting som tyder på att det här har en negativ effekt på performance efteråt. Och då tog de ju människor som hade tagit MDMA 400-500 gånger, och de kunde inte se någonting. De kunde se lite mer impulsivitet på de som hade tagit det 400-500 gånger. Men kausaliteten där är ju jävligt svår.
De kanske har haft ADHD.
Man skulle väl säga så här, tar du MDMA 400-500 gånger, även om du är mormon och det är det enda du får ta, så är du är nog impulsiv redan innan.
Ja.
Jag vill fråga dig om ADHD igen.
Mm.
Om du har två patienter... Mm. Den ena är som Chang, jätteenergisk och liksom...
Jag tycker han ser rätt sonkad ut.
Jo, jag vet, för att han inte är i fokus.
Nej, då han tappar fokus, ja. Det blev för avancerat här.
Ja. Men om någon är så jätteenergisk och det ska hända saker och allt sånt här, och så har du en patient som är jättelåg.
Mm.
Vad har de här patienterna för likheter med varandra? Och här är en fråga. Om man skulle säga att de ska inte få medicin alls, okej? Okay? Kan man hjälpa dem på något annat sätt? Alltså, den här som är väldigt energisk, den skulle ju kunna så här börja med idrott. för att få ur sig ganska mycket. Mm. Vad kan den här som är jättelåg göra för att bli hyfsat normal?
Det är ju rätt intressant, för förr pratade man ju om de här tillstånden, dels som ADHD, det vill säga den energiska, hyperaktiv, impulsiv, ofokuserad.
Med Chang.
Mm. Sen så pratade man förr om det som man fortfarande ofta kallar för ADD, men som officiellt idag inte heter ADD egentligen, utan enligt senaste diagnosklassifikationen ska heta ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form.
Det är den jag har fått, och jag är ganska låg.
Mm. Men det som är Chang, intressant, för att när man pratade om ADD så blev det ju många som var så här: jaha, är det ADHD utan att du egentligen har det? Alltså du säger, du uppfyller egentligen inte alla kriterier för det här tillståndet. Och så är det ju många då, inte minst scientologer och så här, som har tyckt att det här, vi bombarderar befolkningen med knark ungefär. Och sen, det är inte nog med att vi ska bombardera de här hyperaktiva som kastar sudgummin och drar flickorna i håret, utan nu ska vi bombardera även en grupp som inte egentligen uppfyller kriterier för det här. Men det som är intressant om man tittar och om man ser på outcome, hur går det för människor som har de här symptomen? För det bör man ju komma ihåg, tvärt emot vad folk tror, så är ju all psykiatrisk diagnostik är vad man kallar för symptomdiagnostik eller klinisk diagnos. Och det gäller ju även de så kallade neuropsykiatriska diagnoserna. Folk tror ju det när man går någon utredning, hur man ska ta och göra någon psykologisk test, och så kommer det magiskt att visa sig med någon objektiva mått att den här människan, oh, du har ADHD. Men det man egentligen gör är ju bara säga, finns det symptom som tyder på det här? Det enda som skiljer neuropsykiatriska diagnoser från traditionella psykiatriska diagnoser är egentligen bara att det ska ha funnits jämnt från födseln. Liksom. Och då kan man säga, ja, du har de här symptomen, det är det man tar reda på. Och sen så värderar man, finns det en funktionsnedsättning? Och finns det en funktionsnedsättning och du har symptomen och de följer rätt tidsspann, så har man ju diagnosen, och man tar inte ställning till orsaken överhuvudtaget. Med det sagt så är det ju då, okej, då kan man ju säga då att ADD eller ADHD huvudsakligen är uppmärksam form. Då finns ju inte symptomen, för de är inte hyperaktiva och impulsiva i första hand, utan egentligen bara fokusproblem. Och varför ska man då försvara den diagnosen? Varför ska den finnas? Jo, det finns flera studier som visar vilken faktor är så att säga predicera, förutspår sämst outcome. Är det att du är hyperaktiv som barn eller impulsiv eller ofokuserad? Och då är det solklart fokusproblemen som är de stora problemen. Det är det som leder till dålig outcome senare i livet. Om man bortser från den här, ska vi säga, superhyperaktiva impulsiva som hamnar i kriminalitet tidigt. Om vi försöker bortse från just den faktorn. Men sett över tid så är det fokusproblemen som ställer till det. Och då har jag egentligen svar på frågan, tänker jag mig i alla fall, du får rätta mig om jag fel. Men svaret på frågan är att ja, de här läkemedlen, du hade en annan fråga om det finns andra saker du kan göra. Men det som har absolut bäst vetenskapligt stöd är ju läkemedel. Och då inte vilka läkemedel som helst. Det finns ju andra icke-centralstimulantia läkemedel som har ett visst vetenskapligt stöd. Men de som har absolut bäst vetenskapligt stöd är centralstimulantia. Elvanse, Ritalin, Concerta och så här. Och de är ju lika bra oavsett, för båda grupperna har fokusproblem.
Men om man skulle ta den här superenergiska till exempel. Mm. Säg att de råkar vara väldigt, liksom, i och med att de har så mycket energi som de måste göra med, så är de väldigt bra på idrott.
Mm.
De idrottar som fan hela tiden. Finns det någon risk att ifall de får den här medicinen att de blir av med en del av den här energin? Mm.
Finns ju, jag har en del exempel faktiskt, fall, kan vi säga så här, fall. Enskilda patienter som inte gärna tar sin ADHD-medicin innan de ska spela match, till exempel.
Mm.
För att de blir för loja i förhållande till, sen är det ju
zombified.
Kan riskera att inte få den här liksom, ja, driven liksom. Så är det. Men sen är det ju också intressant att de här som har jättemycket energi som barn och som då har möjlighet att till exempel spela fotboll 8 dagar i veckan, 17 timmar om dygnet. Nej, men liksom, det finns ju de som kommer som vuxna och har jätteproblem. Och så går man igenom då, för det ska ju ha funnits sedan barndomen. Och ibland så ser man ju det. Ah, ja, det kanske inte är jättekonstigt att du inte hade lika mycket problem som barn. För ibland blir...
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. För att betala räkningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering ibland. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.